Efter det att vi hade pratat om gränser förra gången så insåg jag att det finns många samhällsstrukturer som gör det svårt för oss att sätta gränser. Hur lätt är det att säga nej till chefen och hur ska en överlastad sjuksköterska göra?
En av mina största utmaningar i livet är att jag rätt lätt agerar gränslöst gentemot mig själv. Och det har ju fört mig rätt in i väggen, inte mindre än 2 gånger. Jag heter Maria-Pia Gottberg.
Jag heter Anna Eriksson Skarin och du lyssnar på Känslosmart, podden där tanken möter känslan. Och där vi för en gångs skull inte tänker dricka te. Vi har ju redan druckit te.
Ja, det är alltså tesprutan nästan ur öronen på mig. Jag har en skvätt kvar här, jag får väl ta det i värsta fall. Ja, men checka in bör man ju ändå göra. Hur känner vi oss nu? Ska jag börja den här gången?
Ja.
Jag har ett litet sånt här... Det känns som att jag har dubbla hjärtan just nu. Och det är nog för att jag fortfarande har lite påslag efter förra avsnittet som vi spelade in här lite tidigare. Som där jag outar att jag har varit otrogen mot min man för jättemånga år sedan. Men att jag kom i kontakt med den sårbarheten och att det sitter lite här.
Nu sitter jag och skrattar för jag tänkte att gud vad otroligt oetiskt det hade varit. Om du hade outat något som hände nu.
Ja.
Ja, man tar upp det i podden.
Ja, precis.
Så får man se när han märker.
Oj, oj, oj. Jag hyser ingen förhoppning eller rädsla eller vad man ska se det som. Att han faktiskt ska lyssna på podden. Din man, lyssnar han på podden tror du?
Nej, det tror jag inte. Han sa att han skulle göra stickprov för att se om han är med.
Ja, ja men det ser man. Ja. Kul det var gift. Men det är ju det. Det är spännande i alla fall.
Absolut.
Ja. Nej men så att jag känner att jag har liksom, mitt vanliga hjärta. Det jag slår på där. Det kände jag känner mig helt okej. Men lite längre upp i mitten här, i bröstet. Så är det som att det är lite såhär. Där händer det något. Och det tror jag beror faktiskt på att. Det var lite utmanande att prata om sårbarheten där.
Mm.
Men inte jobbigt så. Du då?
I talande stund så är det 2 dagar kvar tills vi ska ha våran lanseringsfest.
Okay.
Och finns det något jag hatar så är det ju fester. Och allra helst då när jag ska stå i någon sorts centrum.
Men det gör ingenting annat, jag kan vara i centrum!
Ja, ja men precis, och det gör det ju liksom lite lättare. Sen vet jag ju att när jag väl är där så blir det ju liksom, så blir det säkert kul. Men nu är det också att jag ska sjunga där och min son ska kompa. Och jag har inte riktigt tagit ansvar för att vi ska repetera på det sättet som jag vet att vi behöver göra för att det ska bli bra. Så då tänker jag att ja, men det kanske inte blir bra. Och sen tänker jag att det är lite synd om honom då om det inte blir bra. Och att det är lite, ja, men lite taskigt mot mig att slarva med förberedelserna. Och jag vet ju att jag slarvar med förberedelserna för att jag helst liksom vill bara låtsas om att det här inte ska ske.
Men brukar du göra så att du skjuter upp den typen av förberedelser in i det sista? Eller är det, alltså, har du verkligen slarvat på riktigt? Eller kommer du hämta hem det?
Jag vet inte riktigt faktiskt. Inte helt, alltså det kommer ju bli tillräckligt bra, det tror jag.
Mm.
Men med saker där det inte är laddat och inte är jobbigt så har jag inga problem med att förbereda. Men när det är saker som jag liksom gruvar mig för så tenderar jag att skjuta det framför mig.
Mm. Så det är också en del av sårbarhet som vi pratade om förra gången, att stå i centrum.
Mm.
Och det är ju djupt mänskligt.
Men vi har ju pratat om det förut. Alltså, paradoxen är att jag vill ju ha centrum. Eller jag vill ju vara den som andra lyssnar på och så. Men jag vill liksom inte...
Innan det väl händer vill du det?
Ja, eller liksom... Jag vill ju inte spela en biroll i mitt eget liv. Men jag tycker ändå att det blir svettigt liksom när strålkastaren ligger på.
Mm.
Så jag tror att det är lite dubbelt. Men om man tänker liksom utifrån introvert och extrovert så är ju extrovert... Linus Jonkman som har skrivit en jättebra bok som heter just Introvert. Han beskrev det liksom utifrån sina barn, det här då, introvert och extrovert. Att han beskrev det som att hans son bara dansar när ingen tittar. Medan hans dotter bara dansar om någon tittar. Mm. Eller om det var tvärtom.
Vi är lite olika.
Men du dansar väl gärna om någon tittar?
Ja, och speciellt om jag dricker lite. Just dansa. Nej, men alltså, ja. Jag blir också, det blir svettigt när jag står i rampljuset också. Det är ju inte så att jag är jättebekväm där. Jag kan ju vara väldigt bekväm i där jag har gjort någonting väldigt mycket. När jag håller mina, liksom, vad ska man säga, standardföreläsningar. Som är på 3 timmar, som jag har hållit många gånger. Där jag kan, jag äger mitt material. Jag vet hur jag liksom ska få publiken att gilla det här. Och liksom lära sig något och få skratta. Och kanske också till och med få gråta lite. Och, ja, men du vet. Det är inte särskilt utmanande. Men när jag ska göra en föreläsning som jag inte har ett standardupplägg. Som kanske är kortare exempelvis. Det är väldigt jobbigt för mig. När jag måste liksom ändra på saker och ting. Och att göra det i privata sammanhang. Det kan vara riktigt jobbigt. Så det, för mig handlar det nog väldigt mycket om i vilket sammanhang. Och vilken roll jag har. Vilka som är där. På releasen. Nu börjar jag bulta som fasiken. Jag har nog inte haft riktigt tid att tänka så mycket på den att vi faktiskt, ja, det är faktiskt du och jag som är i rampljuset och en viss bok.
Men jag inser, jag har nog det som strategi generellt sett att för att våga saker jag inte riktigt vågar. För jag inser ju att när vi skulle spela in den här lilla filmen så hade jag ju inte läst liksom vad Jennifer hade för idé.
Och då är det vår releasefilm för boken som vi pratar om.
Ja, där jag står i underbyxorna.
Mm.
Och
finns på YouTube.
Och för mig var ju det liksom ett sätt att faktiskt våga det här. Att nej, men jag har inte tagit in någon information alls. Utan, och jag vet att om jag bara är där, då har jag inte mycket att välja på. Eller som när jag skulle åka på låtskrivarkurs i Ländas första gången när jag aldrig hade skrivit en låt. Nej, men jag tog inte reda på någonting. Jag bokade biljetter och sen åkte jag dit liksom.
Mm.
Hade jag börjat fundera på vad som förväntades av mig. Och nu med releasen är det lite lika samma. Men här har jag ju saker jag behöver förbereda. Mm. Och då är det så här, nej! Då blir det verkligt liksom. Så att det är som att, ja, men som på Fångarna på fortet. Att man klättrar in liksom i den här lådan med alla spindlarna liksom. När jag egentligen helst bara vill stå där utanför dörren. Du vet.
Mm, mm,
ja.
Mm. Men lite kul ska det väl också bli.
Ja, och det var roligt att spela in filmen. Men ja. Jag vågade egentligen inte.
Mm.
Och samma sak med releasen. Det blir säkert jättekul. Men egentligen törs jag inte.
Nej.
Och du har ju sagt nu att men när vi har spelat in det här. Då ska vi planera. Och jag har tänkt. I helvete heller. Jag packar ihop poddutrustningen.
Och drar.
Och drar. Ja. Nej, men jag, och jag känner så här. Jag blir trött. Gud vad trött jag blir när du pratar om att planera. Nej, jag är trött. Jag blir trött.
Ja.
Jag kan knappt hålla liksom ögonlocken öppna.
Nej. Vi ska planera sen, Anna.
Och så blir jag lite arg på dig också. För jag bara, men gud, usch. Varför? Nu sätter jag en gräns. Jag vill inte.
Nej, det kommer bli jättekul och jättebra. Och det är ju över 100, det tror jag 110 pers anmäla. Så det är verkligen jättekul. Och ser fram emot att höra dig sjunga.
Och det tycker du gör det bättre. I min värld är inte det något som gör det bättre.
Nej, du hade hellre haft 10.
Okay. Ja, men jag vet inte. Dels är jag ju så här livrädd att ingen ska komma. Och sen är jag livrädd att det ska komma folk. Det är ju samma sak med en bok. Man är livrädd att ingen ska bry sig, ingen ska läsa. Ja, och så är jag lika rädd för att någon ska läsa.
Mm.
Det är en komplicerad
grej att vara människa, fyllde jag i.
Mm. Absolut.
Oh.
Jag tänkte säga att vara så här knäpp som jag är. Men det kanske är allmängiltigt.
Ja, men absolut. Jag tror att inte bara jag utan många andra också kan känna igen sig i det där. Det är komplext.
Mm.
Men hur är du? Ska vi hämta hem liksom till dagens tema här nu? Att vi skulle ju fortsätta sätta gränser 2, har jag i mitt huvud kallar det här avsnittet. Mm. För du, när vi för några avsnitt sen pratade om det här med gränssättning så gick ju du igång och liksom kände att nej men, vi har ju bara gläntat på dörren och glömt det mesta eller liksom hann inte med och så vidare. Så vill du ta avstamp i, vad är det du vill ha ditt fokus på? Så kan jag berätta om mitt fokus sen. Vi kan börja i din tanke.
För att det jag fick syn på det var ju att jag kan ju tänka gränssättning utifrån mig. Och jag kan tänka gränssättning utifrån liksom en människa som står mitt emot. Och jag kan tänka gränssättning i en enskild situation. Men att alla gränser som jag behöver sätta, eller väldigt många av dem, sätts ju också liksom i en social kontext. Och vad det finns liksom för förväntningar på mig utifrån att vara en kvinna, utifrån att vara den åldern jag är, utifrån kanske det jobbet jag har. Och att det här med att sätta gränser får vi höra liksom att vi behöver göra. Samtidigt som vi då befinner oss i kontexter där det liksom blir omöjligt för oss att göra det. Och jag tänker att det här är ju en del i att vi har så otroligt, att vi har liksom en utmattningsepidemi.
Mm.
För att vi har strukturerat bort möjligheten för människor att känna efter och att faktiskt få lov att sätta gränser. Att det både liksom är socialt oacceptabelt att sätta gränser och till och med praktiskt omöjligt. Om man till exempel jobbar på en förskola eller i vården.
Mm.
Vad ska man göra liksom?
Ja, men för där, det är ju, det florerar ju jätte, det är jättevanligt. Alltså, du måste sätta gränser. Du jobbar inte så mycket eller tar inte på dig så mycket och sådär. Och vad är det för yrken där man skulle kunna och vad är det svårare? Alltså det är ju verkligen det här, man jobbar på en förskola. Nej, nu får ni inte ha den här konflikten för att det blir jobbigt för mig. Så nu sätter jag en gräns här och så lämnar man sandlådan. Det är ju helt omöjligt. Men det kan vara lika omöjligt om jag liksom har, det kommer in liksom, du ska skriva den här rapporten, du ska göra det här om du sitter liksom på ett företag, jobbar på ett kontor kan vi kalla det. Så kan det ju upplevas lika omöjligt.
Och att vi har den här bilden av att, om man tänker då liksom en utmattning, hur liksom, nu målar jag i luften här, liksom, långt åt vänster, här är du liksom innan utmattningen och sen åt höger, här är du i utmattningen och så är det någonstans i mitt i. Och under tiden när du inte är utmattad, då får du liksom höra att du måste göra det här förväntas, att det liksom matas på med det. Men sen när du har ramlat över åt andra hållet, ja men då får du plötsligt höra att det var ditt ansvar, att du skulle har satt gränser. Det här med att sätta gränser, det är någonting som vi liksom, som jag upplever att vi liksom lägger i knät på någon som vi har tvingat över gränsen. Och att det är ett sätt då att för den då, eller den strukturen, att inte behöva ta ansvar för hur sjuk liksom organisationen eller familjen eller samhällsnormen är.
Mm.
Jag menar att allt ansvar ska liksom helst då läggas i knät hos småbarnsmorsor liksom. Det var för några år sedan som jag hörde om det här med jämställdhet. Liksom. Ja, men kvinnorna behöver säga nej. Ja, men varför skulle liksom inte liksom, ansvaret för jämställdhet vara något som ligger hos männen? Har inte dessa överarbetade småbarnsmorsor tillräckligt på sin tallrik?
Ja, men det är samma som när det har varit någon våldtäktsbrott. Och så går polisen ut och säger att kvinnor ni ska inte gå ensamma ut nu här i Uppsala eller var det nu är någonstans liksom. Medan man inte gör det om det har varit ett våldsbrott mot en man. Då går man inte säga att ni män, ni ska inte gå ensamma i parken här i Uppsala. Så.
Mm.
Utan det är något skillnad där, en könsskillnad. Det är det du menar.
Ja, alltså, det kanske är det jag menar. Det klingar liksom inte bara ja när du säger det. Men att, för det finns ju, jag upplever att det finns ju
definitivt. Kvinnor förväntas ta ansvar för att inte bli antingen utbrända eller bli våldtagna genom att säga nej. Sätta upp staket och gränser absolut. För sig själv och sitt liv.
Ja.
Medan för män är det så här, ja de blev utsatta. Sen är det tomt, alltså det kommer inget mer sen. Ja.
Och en annan grej där som är jätteupprörande är att hemförsäkringen eller vad det nu är för försäkring. Om du är kille och du är ute på stan och du får en smäll på käften, då täcks det av försäkringen. Men om du är man eller kvinna då och blir slagen på käften i hemmet, så är det inte något som täcks av försäkringen.
Nej.
När jag hörde det så blev jag så här, du vet, alldeles. Ja.
Mm. Mm.
Men nu kommer jag lite från ämnet och hetsar upp mig. Har jag blivit så här röd på halsen än?
Ja, lite rosa är det nog allt.
Ja, men gränssättning.
Ja, men om vi plockar ner det då, var liksom, i ett sammanhang där någon skulle kunna få höra kommentaren. Ja, men du behöver bli bättre på att sätta gränser. Gentemot din chef eller din kollega exempelvis, om vi tar det på en arbetsplats. Vad är det för typ av gränser vi kan sätta? Och vad är det för situationer där det är liksom, där det är vanligt? Alltså den här kommentaren tänker jag. På jobbet. Om vi håller oss på jobbet.
Jo, men om vi är på liksom en generisk arbetsplats så kanske det handlar om allt från otydliga instruktioner till mobbing på arbetsplatsen till att det liksom är för mycket att göra. Men din kollega kanske har blivit sjukskriven och så har du fått dubbelt så mycket jobb.
Mm.
Då skulle man kunna säga då att du behöver sätta en gräns. Men egentligen det jag tänker nu är att man behöver ju föra någon typ av samtal. Det är ju inget som man löser genom att den ena parten liksom säger stopp.
Jag ställer sig ett hörn med armarna i kors och bara, nej, där gick min gräns.
Mm. För då blir det ju det här liksom otrevliga gränssättande, eller svåra liksom. Det är gränssättande som inte riktigt funkar, utan ett gränssättande behöver ju vara någonting som man gör tillsammans.
Ja, och definiera, vad är det att sätta en gräns? Alltså det här är ju ett uttryck som vi slänger oss med. Mm. Jag kan ju definitivt höra mig själv säga det till, liksom, till nära och kära. Och liksom, ja, men du måste bli bättre på att sätta gränser. Sätt en gräns, alltså, ta inte på dig. Men vad innebär det? Vad menar jag när jag säger så?
Ja, och då tänker jag att vi nästan ramlar in i det du pratade om. För det jag kan ju känna att jag borde orka precis allting. Och det gör det svårt att sätta gränser.
Mm.
För att den gränsen, alltså det som vi behöver ta hänsyn till framförallt, det är ju liksom hur det funkar för oss. Vad orkar jag rent fysiskt? Vad orkar jag mentalt? Vad fungerar för mig?
Mm.
Men om jag då har en bild av att jag borde klara precis allting. Jag borde kunna liksom tåla att min kollega är taskig. Eller jag borde orka med det här. Jag borde orka med att både jobba hur mycket som helst och motionera och skriva en bok och gå ut med hunden och hålla rent hemma.
Mm.
Så blir det liksom väldigt svårt då. Om jag har liksom en idé om att jag inte borde ha någon yttre gräns för vad jag orkar, så blir det väldigt svårt för mig att sätta en gräns
gentemot andra om man inte ens kan sätta den mot sig själv.
Eller om jag inte ens liksom rättfärdigar att det är okej att jag har en begränsning.
Jo, men det är nog ungefär det som jag själv kanske var inne på där i min inledning. Och som i mitt fall då har lett till att jag har gått in i väggen ett par gånger. För att jag verkligen har på riktigt trott, åtminstone nu de senaste gången som jag kraschade. Så var det för att jag trodde att jag var odödlig. Att det fanns hur mycket energi som helst. Att jag skulle klara allt jag ville. Och i mitt fall handlar det om att jag vill så oerhört mycket. Alltså jag vill genomföra det här projektet, det här samarbetet, den här resan eller vad det än är, va. Och att det kom väldigt mycket saker som hände samtidigt, som förlöstes liksom och gjorde det möjligt. Och att det var väldigt otydligt för mig själv att det här är ju en ohållbar situation. Ingen människa klarar att göra allt det här samtidigt.
Men varför tror du att du har fått den bilden av att du borde klara allt då?
Ja, jag har ju verkligen inte liksom svaret på den frågan. Utan den har ju på senare tid dykt upp i olika sammanhang. Dels för att jag har fått frågan av andra. Och det som händer i mig när jag tänker på det är att det blir liksom nästan blankt. Det är som att det här är någonting som jag kanske inte vill vara i kontakt med. Mm. För att det förmodligen är något jobbigt svar där som jag egentligen inte vill outa för mig själv liksom. Jag misstänker ju att det sitter djupt rotat, att det är liksom någonting som jag har plockat upp tidigt i livet. Att en bra människa är en människa med energi, som orkar, som levererar, som är duktig, som har liksom kraften.
Men en annan grej, och nu kommer jag definitivt bli röd på halsen här. Det är att man har mätt att när män och kvinnor kommer hem från jobbet, då går ju mäns stressnivå, den går ju ner. Mm. Medan kvinnors stressnivå går upp. Så vad är det som gör att vi kvinnor inte tror att vi får lov att finnas till om vi vilar?
Tänk om vi hade svaret på frågan. Alltså, nej, men jag tänker verkligen så att knaka nu och backar tillbaka i mitt eget liv. För jag har ju verkligen varit den där som både skulle liksom fixa allt som hade med jobbet att göra och ta ansvar för det där hemma. Inte för att min man inte ville ta något ansvar, utan för att jag tyckte att det blev bättre när vi gjorde det på mitt vis. Alltså så. Och sen när jag lyckades släppa det, och idag är jag ju den som gör liksom kanske minst där hemma för att jag har så mycket annat som jag vill få gjort. Är det någon skillnad mellan män och kvinnor där? Jag tänker så här nu. genetiskt? Eller har vi skapat det här? Vad är hönan, vad är ägget? Och återigen då, vem ser ansvaret?
Jag ryter ifrån och slår näven i bordet och hävdar bestämt att det är klart att vi liksom har skapat det här. Va?
Va? Säger hon. Spänner blicken i mig. Nej, men, att jag ens vågar ställa frågan.
När jag hämtade mina barn på dagis för ja, men vad kan det ha varit? För 10 år sedan kanske. Så kommer min lilla son då, som var 4 år, fram. Och så höll han upp liksom en trasig vante eller en trasig tröja eller vad det nu var. Och sa, mamma skulle laga den här.
Mm. Mamma. Men mamma kan inte sy, pappa får laga den. Jo, men hade jag sagt, för så är det i vår familj. Men,
ja. Att det är liksom, eller det här liksom, om man kommer hem till någon och det är stökigt. Då tänker man inte så här, vilken satans slapp kar som bor här. Eller om liksom barn är kvar på dagis länge. Då tänker man inte så här, men gud vad den här pappan prioriterar konstigt. Alltså jag tror generellt sett, så de flesta av oss i de här liksom fula automatiserade tankarna som man kan få innan man hejdar sig, som det här var exempel på, så tror jag att man får ju syn på liksom hur samhällsstrukturerna ser ut. Och jag vet att, jag menar, som jag skulle se en pappa ute liksom mitt på dagen eller vad det nu är, ja, men då skulle jag inte tänka så här, varför är han inte med sina barn? Men det finns ju en chans att jag skulle tänka det om det var en kvinna.
Mm.
Helt sjukt.
Mm.
Och jag är ändå liksom hyfsat medveten.
Mm. Är det, nu blir jag triggar på något helt annat nu. Fula tankar. Finns det fula tankar och fina tankar?
Ja, men det finns ju tankar som, och jag känner så här, gud vad jobbigt det kommer bli när jag ska redigera det här avsnittet. Och kan jag verkligen leva med att människor vet att jag tänker så?
Mm.
Jo, men ja, fula tankar.
Mm.
Fula tankar som visar hur inskränkt jag är. Liksom.
Mm. Mm.
Mossig och inskränkt.
Jo, men för visst har vi, och det är ju, där är vi ju en produkt av vår tid, vår kultur och alltså hela vår samtidssätt att tänka och leva och agera och så. Men jag tänker så här, vi har ju skapat den kulturen vi lever i och de synsätt vi har, de strukturer.
Så kunde inte så alla unga kvinnor med små barn bara fixa det?
Nu talar jag till punkt. Sen släpper vi fram Anna. Hon är verkligen så het på det här ämnet. Alltså. Nej, men det jag ville komma till för att liksom fortsätta lite och det här lite jobbiga. Hur blev den här kulturen? Finns det ingen som helst genetisk liksom, tråd att dra i så här, någonstans? Att vi är olika programmerade?
Ska jag slå näven i bordet igen nu?
Om du vill.
Ja, jag tänker så här. Men har vi inte dragit i den tråden så det räcker? Va? Den tråden dras ju stup i kvarten. Det finns andra trådar som är roligare och nyttigare och nödvändigare att dra i, tror jag. Eller vad skulle hända om du drog i den tråden?
Ja, men jag är ju tämligen övertygad om att vi är en produkt av liksom våra gener. Så där, och att det fanns kvinnor föder barnen, bär barnen, föder dem, ammar dem liksom, ursprungligen. Så där. Idag kan man ju göra på andra sätt. Och att det är naturligt. Och inga konstigheter, men att vi har skapat en onaturlig struktur baserat på det faktum att barnet kommer ur kvinnans kropp, vilket gör att kvinnorna är närmare barnen initialt. Sen har vi liksom valt att leva med det som någon slags begränsande föreställning där om att så ska det alltid vara. Och därför har männen liksom kunnat köra på och kliva ut i världen och liksom ta för sig. Medan kvinnorna har stannat i hemmen. Och sen helt plötsligt, puff, och det får man verkligen ur ett historiskt eller evolutionärt perspektiv. Så är det ju liksom, puff, nu sitter vi här och drar i trådarna och är helt förtvivlade och bara ska hitta svar och lösningar. Och det kanske inte är det som är det intressanta överhuvudtaget. Utan egentligen är det intressanta är ju, vad gör vi nu och framåt? Oavsett hur mycket liksom det rent de genetiska förutsättningarna har ställt till det för oss. Eller hur man nu väljer att se det.
Mm. Ska jag slå näven i bordet
en gång
till?
Ja, jag sitter och kollar i urringningen. Händer det något där? Ska hon börja blossa nu?
Jag kan peta så kan du se om det blir. Är det rätt?
Ja, för det blir vitt när du gör så.
Ja, precis.
Ja.
Mm. Nej, men en annan teori är ju att kvinnan är en sån otroligt kraftfull varelse. Att det väcker sån otrolig rädsla. Tanken på att vi ska blomma ut och ta plats och stå på egna ben. Att om vi inte är beroende, då springer vi iväg. Att vi har massa strukturer som liksom syftar till att hålla oss på plats och att hålla oss liksom i lådan. Så att vi har blivit som de här elefanterna som står där så här fastkedjade.
Mm.
Ja. Och att ett sätt att hålla oss fastkedjade är att liksom få oss att känna oss dåliga när vi inte räcker till. Så att istället för att göra alla de här fantastiska och coola, underbara sakerna som vi skulle kunna göra. Nej, men då lägger vi en massa energi överarbeta inom områden där vi liksom inte väljer själva. Och att vi liksom försöker leva upp till en massa förväntningar som inte går att leva upp till. Ja, men att vi liksom, vi sätts vid ett skrivbord och man säger, och liksom man får så här en sjukt stor hög med papper. Och så är det någon som säger så här, ja, och det här ska du göra under dagen. Men det man inte talar om är att, fast det är inte rimligt, det går inte. Men om du då sitter med den där högen och bara jobbar och varje dag känner du att du inte räcker till. Ja, men då kommer du inte ha liksom energi och glädje och inspiration och göra en massa andra coola saker. Och du kommer inte kanske få en massa idéer om att du ska, ja, ge dig av. Så jag tror att...
Men då är man ju tillbaka i det där då. Hur drar jag den gränsen för mig själv och hur sätter jag den gränsen gentemot andra?
Jo, men jag tänker först och främst så är det väl bra att inse att den här stora högen papper som jag har framför mig, det är inte en rimlig belastning. Så för att det här ska funka, nej, men då behöver jag dela ut ett antal papper till andra. Eller helt enkelt konstatera att ja, men kanske hälften av det här inte behöver göras.
Mm.
Eller är det så att ni vill ha det här gjort, ja, men då får ni skaffa en till.
Mm.
Men att vi liksom, eller jag pratar om mig själv, liksom, jag spelar med i någon sorts spel där jag ställer krav på mig själv som jag egentligen vet inte är rimliga.
Som du inte skulle ställa på någon annan. Nej. Kanske. Det är ju en checklista att ha.
I alla fall ingen annan man.
Nej, men för om vi leker att den här högen med papper där, bokstavligen är på jobbet liksom så. Du jobbar där, sitter med den här pappershögen. Om du är man då så reser du upp och så går du hem efter jobbet. Och så kan du gå och spela fotboll exempelvis.
Mm.
Eller gå och sätta dig i soffan. Knäcka en berka och liksom kolla på fotboll på tvn kanske. Medan om du är kvinnan, då är det kanske inte det du gör när du går hem, utan då går pulsen upp och du hem liksom, sköta och så fortsätter du jobba där. Är det det du pratar om som den här liksom...
Alltså jag är för upprörd för att höra på vad du säger.
Ja, okay.
Utan jag ska istället dra ett annat exempel som jag har läst om.
Mm.
Och det är det här att på så här, kvinnodominerade arbetsplatser, som till exempel en förskola, kontra då en mansdominerad arbetsplats som till exempel en bilverkstad. Då har jag hört, det här är hörsägen, jag har verkligen inga så här vetenskapliga belägg. Då är det att på en bilverkstad så har de så här inbokade raster. Men på en förskola har de ju inte det. Alltså det finns strukturer som liksom, killarna behöver ju vila sig. Medan det finns strukturer som är, tjejerna ska köra skiten ur sig.
Nu har de pauser också i förskolan.
Har de det?
Ja, men det är inte alltid man hinner ta den. Det kan ju hända, alltså är folk bort, alltså du kan inte, barn, så länge du jobbar med barn så kan du ju inte, liksom, är du underbemannad så är du, då får du ju skippa din paus.
Mm.
Så är det nog inte på bilverkstaden, tänker jag. Utan där tar man kanske pausen, även om kollegorna är sjukskrivna.
Fast man hade ju kunnat så här hårdra och säga att fast vi har talat om för kunderna när deras bilar ska bli klara, så att vi kan inte ta en paus. Ja, när det gäller barn, det går ju inte. Men det hade ju gått att berätta den historien på bilverkstaden också.
Mm. Nej, men ofta är det ju så att de kvinnodominerade arbetsplatserna är ju arbetsplatser där man arbetar med människor. Därmed inte sagt att män inte gör det, men generellt sett ser det ju ut så. Med sjuka, med omvård och liksom med barn och där det är mer skarpt läge. Jag kan inte gå och ta en paus nu för att då kan jag orsaka...
Nej. Tänk att jag både har blivit kroppsaktivist och manshatare på...
Jaha, det är det
bara på några dagar. Nej, men jag tänker bara så här på hur det kan låta. Och, alltså det är ju inte individer, tänker jag, som ställer till det för oss. Utan det är ju de här strukturerna som vi då, hur vi har skapat dem, om det är gener eller om det är, ja, vad det nu är.
Mm.
Och att vi sitter ju lika mycket fast i dem allihopa. Och jag tänker att mansrollen, den är ju liksom ännu mera trång än kvinnorollen.
Mm.
Alltså hur man får lov att vara som man.
Mm. Ja, och du kan ju inte, det går liksom inte att skämta. Nej, men så här, det går att driva med mansrollen på ett sätt som inte är socialt accepterat att göra om kvinnorollen många gånger. Alltså så.
Mm.
Det finns ju hur många liksom töntiga män i reklamfilmer, i film och teaterroller och men överallt så där. På ett sätt som det inte finns kvinnor. Det går liksom att kannibalisera på männen för att de är så korkade liksom. Förstår du vad jag menar? Mm. Då uppstår ju frågan. Varför tillåter vi det?
Alltså, jo, men det är ju för att männen är i en privilegierad roll. Så det är ju så liksom, ja, humor ser ut. Att det är okej att racka på någon eller skoja med någon som är i en privilegierad ställning. Så att jag tänker att när vi börjar skoja om kvinnor, då, det är då vi börjar kunna se, ja, nu kanske de här strukturerna börjar luckras upp.
Mm. Ja, för det är ju verkligen minerad mark att göra det, och det kan bli så, det kan verkligen misstolkas när man skämtar om liksom kvinnor så.
Mm. Nej, men nu gör man istället sig lustig över kvinnor i verkligheten. Men som hon, Isabella Lövin, heter hon det? Lövin, Miljöpartiets språkrör. Jag hänger ju verkligen med i politiken som ni märker. Nej, men när hon blev vald till språkrör och hon då hade mage att kliva upp på presskonferensen utan att varken ha liksom varit nyfixad i håret eller ha sminkat sig särskilt mycket.
Mm. Ja, men alltså där, och återigen, det finns en massa strukturer för hur både män och kvinnor ska vara. Men där kvinnor är ju, där blir väldigt mycket kring utseendet. Och om vi då inte prioriterar att lägga en massa tid på att fixa naglarna och tvätta håret på rätt sätt, så är det ett väldigt tacksamt liksom scoop.
Absolut, och då hamnar man i skam och då blir man liksom hjälplös. Men du, jag känner att jag har ju fullkomligt tappat greppet här. Så nu behöver du göra en insats. Och vad var det vi pratade om egentligen?
Ja, men vi pratade
vad har vi kvar att prata om? Ja. Och hur ska jag någonsin kunna sova ikväll?
Ja, det blev ju lite utspårat. Jag måste faktiskt erkänna att jag tycker. Men det, alltså att sätta gränser och att det är strukturella skillnader för män och kvinnor. Någonstans, om vi försöker bara så här sammanfatta och göra det här lite mindre emotionellt laddat. Så, det har vi,
jag tänker vi
om.
Skulle kunna ha en sån här, du vet, som man har med tänderna. Som man ska hålla upp och se hur gula ens tänder är. Vi skulle kunna ha en sån, fast från liksom hudfärg till knallrött. Så skulle man kunna så här avgöra hur upprörd jag är. Utifrån, nej men herregud, nu är hon på en 7+. Nej, 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 det går upp till 8. Och nu avbröt jag igen.
Nej, men om jag sätter dig på pottan då istället. Vi testar. Jag vet inte vad som kommer ut här nu. Men om vi leker med tanken att du slutar serva din familj på det sätt som du gör. Och fokuserar på det som är viktigt bara för dig. Hur skulle det påverka ditt liv? Och nu pratar vi om dig, inte hur du skulle påverka din familj.
Vad jag skulle prioritera liksom med min tid.
Ja, hur skulle det påverka dig?
Om jag klarade av att göra det.
Mm.
Jag skulle nog skriva mer böcker och jag skulle ligga och vila mer.
Mm. Och hur skulle det påverka dig? Alltså det där är saker du skulle göra. Ja. Jag tänker mer påverkan, alltså vad skulle hända i dig, i ditt system? Vad skulle du få för tankar och känslor och vad skulle det ge dig?
Jag skulle nog bli starkare.
Mm.
Och gladare kanske.
Mm.
Känna mig friare.
Alltså vilken powerposition du har nu. Ah, ni skulle se henne. Hon sitter med armarna i kors och liksom rak i ryggen. Och bara utstrålar det där. Frihet och glädje och styrka.
Men jag inser att det är ingen annan som liksom rutar in mig i det där. Utan det är ju liksom jag själv. Och min egen rädsla för vilka konsekvenserna skulle vara om jag slutade.
Mm. Vad är du rädd för då, om du slutar?
Nej, men jag tänker att om jag inte så här levererar, då det är liksom min grottbiljett liksom.
grått biljett. Okej, och med det menar du, jag förstår vad du menar. Men ska du utveckla det för den som inte har varit med dig i grottan så mycket?
Att jag känner att för att få tillhöra, för att få vara liksom med i gruppen, så behöver jag ta med liksom mina 73 burkar hemlagad sill. Eller vad det nu är. Och i mitt fall då så är ju, nej men att leverera markservice som är min, det som ger mig rätten att få finnas eller att vara omtyckt.
Mm. Men tror du inte att dina barn skulle älska dig ändå? Eller din man?
Jo, det tror jag. Så, att det, och så det här är ju ingenting som är liksom medvetet. Utan det är ju så här motorvägar som ligger så långt ner att jag inte ens ser dem. Liksom. Jag ser ju bara mina beteenden.
Mm.
Och min flammande hals.
Nej, men det är ju... Vi är ju individer som gör medvetna och omedvetna val, tänker jag. Och vi befinner oss i ett större sammanhang där som påverkar våra val. Och det är väl det som är tricket här, att komma på liksom, hur mycket av mina vardagliga val som gör att det blir svårt för mig att sätta gränser gentemot mig själv eller mot andra är mina omedvetna mönster som jag liksom inte har koll på. Hur får jag liksom tag i dem? Och vad är det som jag gör liksom utifrån att jag vill in i den här ramen i samhälls, i min kulturs ram helt enkelt. Så att jag är en okej kvinna eller man eller vad jag nu definierar mig som. Så att det här med att sätta gränser låter helt plötsligt som ett jätteprojekt. Måste det vara det? Måste jag liksom upp och liksom klättra upp och se allting utifrån, liksom ta det här mega, mega metaperspektivet och titta på liksom... Ja, men vi har ju backat tillbaka i evolutionen här och tittat liksom på, verkligen varit i grottan för att liksom koppla till det här temat.
Men är det inte så med all utveckling att vi behöver gå både från det generella till det specifika och tillbaka igen? Man behöver liksom zooma ut och man behöver zooma in.
Mm. Ja, och jag tänker att det finns också en risk med det. Det är att man sitter där och zoomar och tänker och känner och tycker och blir helt flammig på bröstet. Liksom, man startar en podd, man skriver en bok och sen bara så går man hem och så gör man som man alltid har gjort. Liksom.
Ja.
Så vad är det som gör att vi faktiskt, vi sätter den här gränsen att nej, men vad är viktigt för mig? Vad vill jag liksom, finns det andra sätt för mig att känna att jag får vara med i grottan? Jag blir älskad, jag är en okej person liksom, både i det lilla och i det stora.
Men är det inte i de här ytterlägena som vi har en chans att ändra riktning enklast? Alltså att man blir sjuk eller någonting liksom ordentligt händer där saker och ting liksom... Där blir rejält omskakat. Sen måste du förstås inte till det.
Nej, men det underlättar med en liten utbrändhet.
Ja, eller vad det nu
är. Man måste få liksom skämta om det också.
Någon kris.
Kris av olika slag. Liksom. Det kan ju vara att man blir sjuk. Det behöver ju inte vara att man blir utbränd. Utan det finns ju andra sätt att hamna på botten. Så. Men jag kan också känna att... För det är ju ungefär 20 år sedan som jag drabbades av utmattningsdepression. Och sen är det... Vad är det nu då? 2,5 år sedan som jag var där och dinglade. Då var det ju inte utmattningsdepression utan då var det bara systemen packade ihop liksom. För att jag hade haft för roligt skulle man kunna sammanfatta det som. Jag inte satte några som helst gränser för mig själv och vad jag orkade. Sen var jag ju där och nosade lite grann ändå. Valde tapet lite grann i våras. Och då uppstår ju den här frågan. Alltså nu är det ju bara drygt 2 år sedan. Är jag på väg dit igen? Alltså var det inte... Alltså hur djupt... Alltså, första gången då låg jag ju på rygg i 9 månader bakom en neddragen rullgardin. Alltså det var ju riktigt i träsket. Och där hamnade jag ju inte riktigt för 2,5 år sedan. Alltså vad är det som gör att man är på det igen där? Och vill en massa... Alltså det är min stora utmaning i livet. Och det jobbar jag jättemycket med nu. Att, ja, men speciellt nu när... Ja, men vi ska ha bokrelease och det händer massa stora, nya, spännande saker i mitt liv just nu. Och då vet ju jag att här är ju risken jättestor egentligen. Mm. Att jag går in i samma mönster igen. Och vad är det liksom, och jag kan ju inte sätta mig ner och säga så här, ja men det beror på samhällsstrukturen liksom. Det är kvinnosyn, i mitt fall, jag är inte där i den tanken för mig. Eftersom jag inte är så bra på markservice här hemma.
Nej, jag skulle säkert hitta några andra sätt att bli upptagen. Så att, ja, visst. Liksom, jag tror absolut att samhällsstrukturer är något som vi inte ska bortse ifrån. Utan att det är något vi behöver prata om väldigt mycket. Men att någonstans så behöver man ju varse bli sig själv och sina beteenden. Och sen är frågan, liksom, vad behöver man för att välja om? Och så kanske det inte kanske heller är att man liksom, och nu har jag sett ljuset. Utan det kanske är precis så det är, det du beskriver. Att, och så är man där och nosar igen. Ja, men just det, här har jag varit förut. Då svänger jag om. Ja, och sen om en stund till, då är man där igen. Ja, men just det. Så att det är den här balansen i att hela tiden röra sig från den ena ytterligheten till den andra.
Ja, och ta med sig lite klokskap och visdom ifrån sina erfarenheter. Mm. Och det tycker jag när vi intervjuade Anneli Amelon, som är präst inom Svenska kyrkan, som vi har med som en av våra experter i boken och pratar känslor med. Hon beskrev det som att hon hade känt sig lurad liksom, när hon var i det här yttre, så som jag uppfattade henne. Att man jämförde sig med andra och sen kommer fram till att det är ju det inre. Det är ju att vara där jag hämtar näring, tror jag hon uttrycker det så fint. Det är ju att vara i kontakt med mig själv och mina känslor. Att vara i sig själv och möta sitt inre. Så länge vi har det att vi möter oss själva, våra reaktioner och de tankar. Och när vi står där och liksom bläddrar i tapetkatalogen. Liksom, hur vill jag springa in i väggen den här gången? Liksom? Hur ska jag designa det rummet? Så är just det. Nej, men vill jag det? Alltså, vi har ju ett val om vi stannar upp där och inte går på myten om antingen att vi vill serva ihjäl oss för andra eller att vi vill få de här, som i mitt fall då, mycket, liksom, kickar av och liksom, göra roliga saker och sådär. Hur får jag näring i mitt liv och hur tar jag mig in i trygghetssystemet?
Mm. Kan du koppla ihop det med gränssättning på något vis här då?
Ja, men det är ju det jag försöker göra. Ja. Nej, men för det är ju, jag tänker att om vi är i hotsystemet, om vi är stressade, vi känner skam, ilska, rädda, där är det väldigt svårt att sätta gränser. Där kan det ju bli den här liksom, kalla känslomässiga manipulationgränssättningen kanske. Eller när vi är i utforskande systemet och liksom allting är bara så himla kul. Så att det handlar ju återigen om att bygga in, hur skapar jag liksom, det här spacet där jag kan få lugn och trygghet och stillhet.
Mm.
Och för mig handlar det om att jag måste ha ganska tydliga strukturer i min vardag. Som nu har jag haft, idag är det ju måndag, nu har det varit helg, jag har varit iväg på saker, jag har jobbat i helgen. Och dessförinnan var det också några dagar sådär det blev inte av att jag skötte mig liksom med yoga och meditation och träning på morgonen under några dagar. Och nu var det så skönt att bara kliva upp och fortsätta tuffa på. Och bara njuter av att starta dagen med det där som är det som hjälper mig in i trygghetssystemet. Både här och nu och också liksom långsiktigt är bra för mig. Så att hålla, och att inte så här piska på mig själv då att nej, du hade ju sagt att du skulle meditera varje dag. Nu har du hoppat över 3 dagar, fy på dig. Liksom. Då kastar jag in mig själv i hotsystemet, det går ju inte. Utan bara så här, vad skönt det var att meditera igen.
Mm.
Så. Och att man, var och en måste ju hitta sin biljett dit på något vis. Och hålla i den.
Mm.
Se till att alltid ha den liksom i vänsterhanden och fladdra lite mer än så här. Så att den får prassla och synas och höras. Att det här är viktigt för mig, det här har jag valt. Så här vill jag göra.
Mm. Men nu ska vi planera lansering.
Ja, nu ska vi planera lansering, säger Anna. Och lägger huvudet på sned. Och försöker
det ska bli jätteroligt.
Se ut som att hon vill.
Ja. Men ska vi först prata om vad ska vi prata om nästa gång?
Jo, men i och med lansering så innebär det faktiskt att boken Känslor och smart, konsten att leva med sig själv och andra kommer att komma ut. Då går ju vi i mål. Alltså det här är ju det vi har jobbat för nu i snart 2 år. Och när man går i mål med någonting så är det ju ett välkänt faktum att det känns inte så som man trodde att det skulle kännas. Har du varit med om det någon gång?
Man känner sig lite tom och ledsen istället.
Ja, det kan bli väldigt tomt. Och man bara så här, eller som i mitt fall kan det bli puff, man firar av ett nytt sånt här gigantiskt mål. Liksom. Mm. Då ska vi göra det här. Hoho! Och så hoppar jag upp liksom, på hästen och rider iväg i solnedgången mot nästa äventyr.
Mm.
Så det tänkte jag att vi skulle utforska. Vad händer med oss och hur kan vi... Går det att vara i nuet när man går i mål? Lite sådana frågeställningar. Mm.
Spännande.
Mm. Med ett känslosmart perspektiv.
Just.
Mm. Men ska vi säga så?
Det gör vi.
Hej hej!
Hej
då!